Få saker från 2017 kommer att bli så ihågkomna som uppropet MeToo och de påföljande upprop som kom att dominera hösten. Även nykterhetsrörelsen fick sitt eget upprop under namnet Nykter Frizon. I det här avsnittet av Accentpodden ska vi titta närmare på vad Nykter Frizon innebar och hur IOGT-NTO-rörelsen går vidare efter detta. Jag heter Jens Wingren och det här är inte ett särskilt lättsamt avsnitt. Vi vill varna för beskrivningar av sexuella övergrepp.
Jag var 16 år, hånglade med fasligt snygg kille och var korkad nog att följa med till hans tält. Han hade sex med mig fast jag tydligt sa ifrån att jag inte ville. Jag sa nej, gång på gång. Men jag vare sig gjorde motstånd eller skrek, vilket gjorde att jag i många år tänkte att jag faktiskt fick skylla mig själv. Som jag skämdes och så lång tid det tog innan det såret hade läkt. Innan jag kunde acceptera tanken på att han faktiskt våldtog mig.
Detta var ett av de vittnesmål som kommunicerades från Facebookgruppen Nykter Frizon i slutet av november 2017. Vittnesmålen i den här podden är inte upplästa av den som har lämnat dem. I Nykter Frizon hade hundratals kvinnor i alla åldrar och från alla delar av rörelsen samlats och för första gången delat med sig av sina erfarenheter av sexism, trakasserier och övergrepp i IOGT-NTO-rörelsen. En av gruppens administratörer är Vilda Kristiansson från Eskilstuna.
Det var nog Sofia Modig som hörde av sig till Helena Wanberg och frågade om hur ser det egentligen ut i vår organisation och hur var det när vi var unga i UNF och sådär. Och så kom de på den här idén och startade det. Ja, och sen ganska snabbt så drog det igång, blev en väldigt stor grupp och då tog de in mig också sen och det bara växte och växte. Och det var ju väldigt många som ville skriva och dela med sig sina berättelser och det var bara att ta emot och lyssna, tänker jag. Och det var väldigt viktigt hur vi bemötte varandra också i det, att ta det på allvar och lyssna.
Gruppen växte snabbt till runt 500 medlemmar och bestämde sig för att de berättelser som kommit fram behövde komma ut.
Ja, det gick ganska fort, bara några dagar, att vi insåg att vi ville ju liksom synliggöra det här och få folk att förstå att det här är ett problem, och även inom nykterhetsrörelsen. Men sen tog det lite tid, vi diskuterade väldigt mycket i gruppen. Framförallt har det ju varit vi har haft en liten administratörsgrupp där vi har pratat igenom hur vi vill lägga upp det, men det har alltid varit viktigt att ta in hela gruppen så, och lyssna in vad alla vill och ta in förslag och initiativ och följa upp dem. Så att det var ju en process som växte fram. Så.
När ni drog igång den här gruppen och berättelserna började komma in, blev du förvånad över de berättelser som kom upp?
Jag blev inte så förvånad. Det jag blev väldigt förvånad över är att i nykterhetsrörelsen jämfört med många andra organisationer och grupper så kan vi prata om det på ett helt annat sätt. Och att det också blir, jag ska inte kalla att det inte är lika grovt, men det som dyker upp hanteras bättre och det är, vi kan förstå en bakomliggande orsak till att det ser ut som det gör hos oss jämfört i andra sammanhang där jag också är med i sådana här upprop, så kanske man inte försöker förstå det. Så. Och det kanske också handlar om att vi är en normbrytande organisation och vill bryta normer.
Jag är nyanställd på UGT-NTO och ute på besök i distrikt. Blir presenterad inför styrelse som ett mycket bra nyförvärv. Nu behöver vi inte lyssna utan kan bara njuta av det vi har framför oss. Så återigen blev jag bara en kropp, inget annat.
När vittnesmålen från uppropet släpptes mottogs det ömsom med förvåning och ömsom med bestörtning. UNF la snabbt upp en sida där vem som helst kunde lämna sina anonyma vittnesmål om övergrepp och trakasserier, och från centralt håll i IOGT-NTO lovades åtgärder. Biträdande generalsekreterare Andrea Lavesson är den som man kan vända sig till inom rörelsen ifall man vill gå vidare med något som man blivit utsatt för.
Det jag har gjort nu under den här tiden från att det startade till, ja, till nu då, är att jag hanterar individärenden. Det vill säga att det som skrivs i Nykter Frizon är ju helt, ja, men anonymiserat. Och om det är någon då som har velat gå vidare med det som man har skrivit där, så har man tagit kontakt med mig. Och då har man sagt, då kanske man, ja, dels brukar det komma med mer detaljer när man berättar för mig, men också har man ju sagt vilken, vem det handlar om. Och då har man också fått, då har vi tillsammans i samtal bestämt, okej, vad ska vi göra med det här då, den här informationen. Och ibland så har det räckt med att man bara vill ha någon som lyssnar på en och som bekräftar en i ens känslor. Jag kan ju inte säga någonting om, jag är ingen domare eller så, jag kan inte säga någonting om liksom. Men bekräftad i sina känslor tänker jag att man alltid har rätt att bli. Och att vi som organisation då, liksom att jag som ansvarig för organisationen lyssnar på personer. Och då kanske det räcker med det, och då gör jag ingenting mer med det. Däremot i de fallen så har jag frågat om jag kan få lov, om det kommer fler personer som säger samma namn, då ber jag att få återkomma till dem för att säga det, för att då hamnar ju saker i ett lite annat läge, då kanske man ändå måste göra någonting med det. I de fall där man vill att organisationen ska agera, så har jag gjort det. Då har jag tagit samtal med de personerna. Och då har det sett lite olika ut. Det är antingen att jag har gjort det själv, eller så är det någon annan som också är ansvarig som sitter med. Men det är framförallt jag som leder den typen av samtal. Och då handlar det om att, ja, vi går igenom de historier som är på bordet, och så pratar vi om det, och så får personen känna om den känner igen sig eller inte, och vad som, hur man tänker kring de här sakerna och så. Och vad man själv också ser att konsekvenserna blir av det här. Och då är det ju några fall då det här har blivit, då man väljer att gå ut med ett uttalande, någon form av ursäkt. Så.
Men även om det är viktigt att reda ut sånt som redan hänt, är det också viktigt att se till att det inte händer igen.
Framöver, ja, då ligger det på hela kansliledningens bord att prata om hur jobbar vi förebyggande. Det finns ett antal metoder runt om i civilsamhället för att jobba med de här frågorna. Det har vi uppe. Vilken av dem kan vi använda? Behöver vi anpassa någonting? Sen vet man inte. Det kan ju också med tiden komma fler individärenden, och då är det väl jag som tar dem. Det verkar som att vi tar det här på ett allvar som några blir förvånade över. Både dels att vi har gjort det ganska fort, men också att vi tar ordentliga samtal där det behövs.
Den här podden släpptes så har än så länge 2 personer antingen avgått eller meddelat att de kommer avgå från sina poster i rörelsen efter olika typer av anklagelser. Andrea Lavesson har fått axla uppgiften att ta samtalen med personer som pekats ut.
Några har blivit förvånade. Andra har redan sedan flera veckor eller till och med månader tänkt. De här, liksom, när MeToo kom upp så kanske man har ändå, ja just det där kanske inte var skitbra, eller det där skulle jag. Ja. Vi har inte sett anledning till att anmäla någonting till polisen. Men däremot om det är, alltså vi som organisation har inte sett anledning till det. Däremot om det är någon individ som vill anmäla, då har ju vi en jurist här som kan hjälpa till. Så på det sättet så kan man ju göra det, men som organisation har vi ännu inte sett någon anledning till att göra det. Utan vi nöjer oss liksom med att ta samtal, och i de fall det har krävts egentligen så är det också så att man ja, då tar konsekvenserna i förhållande till förtroendeuppdrag och så vidare.
Jag var på kongress. Han kommenterade högljutt min kropp och var tydlig med att det var värsta bonusen att få möjlighet att titta på mig samtidigt som han föredrog frågan. Allt mitt självförtroende försvann och jag kände mig tillplattad och ful. Du försökte vända mig till några äldre och mer erfarna kvinnor och fick jag som svar. Men det är ju han är ju så. Det är ju bara hans sätt att lätta upp stämningen. Det är ingen idé att lägga energi på det där.
Vittnesmålen sträcker sig från nedlåtande kommentarer och oinbjudna förslag till grova övergrepp. Det handlar om saker som hänt för 30 år sedan, såväl som i nutid. De som trodde att nykterhetsrörelsen skulle vara förskonade från den typen av händelser fick äta upp sina egna ord.
Jag var 26 år och blev i en korridor upptryckt mot väggen och kysst i nacken av en 40 år äldre man.
Det blev uppenbart att de sexistiska strukturer som präglar resten av samhället även finns närvarande i nykterhetsrörelsen. För att gå till botten med problemet startades en Facebookgrupp där även män skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter och diskutera sinsemellan. Den gruppen har i nuläget 350 medlemmar och bär namnet Inte i min folkrörelse. En av administratörerna för gruppen är Marcus Sandin från Göteborg.
Alltså vi män är väl generellt sett ganska dåliga på att öppna oss och prata om såna här saker och kritisera varandra. Ja, men det blir lite så här att man skrattar med och sådär. Och ha en grupp där bara män kan prata om det här. Men det gör det lite lättare ändå att faktiskt öppna sig. För att det finns en lite mindre risk att göra bort sig om man pratar med människor som är lika en själv, tror jag.
Att gruppen enbart är till för män har diskuterats till och från sedan den tillkom. Men Marcus Sundin tror att det finns en poäng med att hålla diskussionerna åtskilda, åtminstone i ett inledande skede.
Skulle man ha en grupp öppen för alla, då skulle det bli de som är väldigt pålästa. Och kanske fler kvinnor än män som uttalar sig och skrev och diskuterar. Liksom. Men nu så det blir lite som en annan slags frizon för män att kunna uttrycka sig liksom på sitt sätt, på sina villkor. Men sen kan man väl också säga att vi har diskuterat med de administratörerna i Nykter Frizon om och vi då som administrerar Inte i min folkrörelse och göra en grupp för alla som vill diskutera den här typen av frågor. Och det är väl på gång inom kort.
Ett av de initiativ som diskuterats i gruppen och som kommer att bli verklighet inom kort är så kallade killmiddagar.
Det finns liksom diskussionsunderlag där man träffas ett gäng. Och det finns både för kompisar eller för kollegor eller liknande. Då. Och det har vi som ambition att köra här efter alla helger. På lite olika platser i landet. Alltså vi har liksom det är ett initiativ från Ola Rönnmark som också är administratör för gruppen som har dragit ihop några människor runt om i landet och uppmanat dem egentligen att bjuda in till killmiddagar. Så att det verkar som att det kommer bli av 4-5 stycken i alla fall i första skedet på olika platser i landet. Och då träffas man och pratar om hur man agerar mot sina medmänniskor och kvinnor i synnerhet. Förhoppningsvis så kommer det bli fler sådana framöver och att man lär sig någonting om sig själv och samhället vi lever i. I första skedet så kanske det framförallt kommer vara en viss män som redan har liksom insett att något inte är helt som det ska vara. Liksom. Att vi inte riktigt är jämställda. Men på... Jag tror också att det måste börja där. Liksom. Det måste börja med att några ser vad som går att göra bättre. Och jag tror en sak som... Och som diskuteras mycket nu idag också i en tråd på i Facebookgruppen är ju liksom, hur agerar man när man upplever att andra gör fel? Det tänker jag är liksom egentligen en stor knäckfråga. Liksom, att hur ska vi gemensamt kunna sätta vilka gränser som gäller? Är det bara de som blir utsatta som har rätten att säga ifrån? Kan vi andra som ser någon göra fel också markera och säga att det där var inte okej? Okay, liksom. Och då på lite sikt så kommer ju fler och fler lära sig att vad som är okej okay och inte okej. Okay, liksom. Att gränsen hela tiden flyttas åt rätt håll. Och det är väl en sak som de här killmiddagarna kan leda till, där man kan diskutera just sådana konkreta exempel, liksom, att man kan vända och vrida på olika situationer. Och då även ja, men män som i dagsläget fnyser åt MeToo och bagatelliserar den frågan som en icke-fråga, att de efter några knäppar på näsan så inser de nog att de inte kan fortsätta.
Jag är höggravid. Han jagar mig genom tollares matsal för att känna på magen. Till sist finns ingen utväg. Han ska klappa på magen. Men det slutar med att han smeker under magen och vidare ner mot mitt sköte. Jag känner mig äcklig och utsatt så jag börjar gråta. Han förklarar att jag inte ska gråta. Att hans smekning var ju för att jag var så gravid och vacker.
Vilda Kristiansson, som administrerar Facebookgruppen Nykter Frizon, är nöjd med den feedback som hon har fått från rörelsen.
Jag tycker att det har skjuts exemplariskt faktiskt, om man tänker på andra organisationer så, och ja, partier eller olika yrkeskårer, så har det varit en mycket mer liksom, försvarsattityd till det här, tycker jag. Jämfört med vår rörelse så känns det som att man tog det på allvar på en gång och ville göra någonting åt det. Så. Sen var det väl lite tyst ett tag. Men även jag personligen har i alla fall fått meddelanden från folk som har tackat för att vi tar upp det här och ifrågasätter sig själva och rannsakar sig. Att vad har jag gjort och vad kan jag göra annorlunda? Så. Mm.
Vad händer i gruppen nu? När, liksom, nu har det gått några veckor sedan att uppropet släpptes. Hur går diskussionen vidare i Facebookgruppen?
Mycket nu handlar nog mycket om att man fortsätter lyssna på varandra, tror jag. Och hur vi ska hantera det här sinsemellan. Vad man kan göra annorlunda. Hur man kan reagera på när saker händer. Också hur man bemöter männen som man anser problematiska. Så finns det ju några som har namngett sig själva offentligt. Och då, det kan man ju prata om. Att hur tar vi hand om de personerna? Och se dem som människor som har gjort ett fel och som kan göra bättre. Istället för att vi går in i någon häxjakt och utesluter och så. Det försöker vi undvika.
Om du har varit med om sexuella trakasserier och övergrepp inom IOGT-NTO och vill gå vidare med detta, så kan du vända dig till Andrea Lavesson.
Så pratar vi antingen via chatt eller via mail eller ja, på det sättet som den personen liksom föredrar att kommunicera. Och om det är så också att man inte vet vad man ska höra av sig, ja, på Nykter Frizon är det tydligt att då kan man också höra av sig till mig och så Och så skjutsar jag det rätt liksom, i leden, beroende på vad det är det gäller. Om det är en anställd eller om det är en förtroendevald eller om det är hos oss eller om det är hos någon av de andra organisationerna. Så hjälper jag till i det.
Det var allt för denna gång. Vi kommer att fortsätta rapportera om arbetet kring nykter frizon i papperstidningen på accentmagasin.se och här i Accentpodden. Du kan hitta all vår rapportering om ämnet på accentmagasin.se/tag/nykterfrizon. Vittnesmålen i det här avsnittet lästes upp av Elon Larsson och det är alltså inte hon som har skrivit dem ursprungligen. Jag heter Jens Wingren, musiken gjordes av Broke for Free och Sergej Cherenissimov.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnade.